Okej, välkomna till ännu ett avsnitt av podcast Rosanere. Det är jul, så Mackan, god fortsättning.
Detsamma, Micke.
Haft en bra jul.
Ja, absolut. Och det är sent på kvällen, endast tomten är vaken.
Ja.
Och du och jag.
Du och jag, ja. Ja, vi spelar in 22.00. Men i alla fall, julklappar bed några.
För mina ställer eller min?
Både, ja, din kan vi börja med.
Faktum är, när man är pappa så handlar väl julen mer om barnen än om en själv.
Helvete heller, jag köper till mig själv.
Du köper till dig själv, ja, det är så jag brukar resonera också. Jag fick ett par bra hörlurar som jag kan använda när jag tränar. Det var jag nöjd med.
Ja.
Själv?
Jag är jättenöjd. Jag köpte min julklapp till mig själv som vanligt, det vill säga ett nytt årskort för MFFs matcher.
Bra julklapp.
Ja, jag tycker att det var, kändes bra. Det är lite långt att ha säsongskort till Milano, annars har jag gärna köpt till Milano också.
Jag tror att faktiskt var en kille på jobbet som sa att åkte man ner 3 matcher så tjänar man i princip in det.
Alltså EasyJet från Köpenhamn till Milano är ju jävligt billigt. För jag tänkte ett år att ha säsongskort just för att kunna beta av alla matcher. Bara köra ett år all in. Napoli hemma, Roma, Juve, Inter, hela balletten.
Ja. Innan jag blev fasta så tänkte jag också på det. Om man till och med kunde flyga ner, om det var en söndags eftermiddagsmatch. Om man kunde flyga ner på morgonen och hem på kvällen. Men just då gick inte flygtiderna så i alla fall.
Vi skulle bara konstatera att EasyJet betalar inte oss en krona för att jag sa deras jävla namn.
Men de borde göra det.
De borde göra det. Ge oss rest till Milano. Kräk. Men ja, julen är ju mer eller mindre klar. Men vi fick en julklapp igår, men den tar vi lite senare. Det vill säga att vi körde över Inter. Kanske fel ordval, men vi vann i alla fall.
Vi vann i alla fall, ja.
Men värre var väl matcherna mot Verona. Första matchen mot Verona var ju ganska enkel. 3-0 hemma, det var ju inget snack.
I cupen, det kändes ju som att Verona inte alls gick in för att vinna. Hade mina spelat som de gjorde igår mot Inter hade det ju varit 5-0 i alla fall.
På tal om Verona, det enda jag egentligen la märke till i laget, det är ju att min gamla fotbollmanager-favorit Bruno Zuccolini fortfarande spelar det skitlaget.
Ja, intressant.
Han blev inte så bra som spelet förutspådde.
Nej.
Ja, vad sa du om Verona-matchen 3-0 hemma i cupen?
Ja, det var en lätt seger. Det var ganska talande statistik. 57% bollinnehav för Milan. Det var hemmamatch. De hade flest skott. Det kan vi ta för prata om skotten sen, med skott i hela
serien. Jag tar det nog förresten. Det är ju rätt rolig statistik.
I matchen hade Milan mer än dubbelt så många skott på mål. Eller skott och en Verona och fler skott på mål också. Men tydligen så har de ju flest skott skjutna i hela serien än så länge. Men totalt ineffektivt, som kan vi väl då konstatera.
Det som vi pratar om just här med skottträning, det är ingen som skjuter egentligen utifrån som har gjort förr i tiden. När man såg fantastiska Kaká med flera som öste mål utifrån, det är de så pass dåliga att man inte kan skjuta längre.
Om jag då ska raskt hoppa över till gårdagens match, så var det väldigt många skott utanför målramen, och det är inte så bra.
Du menar mot Inter?
Igår mot Inter. Ja. Nu vann vi efter ändå. Men det känns som att dagens fotboll går ut mer på att trockla sig igenom försvaret än att skjuta. Och när du börjar skjuta det, när du inte klarar av det, och då hoppas du väl på någon retur, kan jag tänka mig. Men jag tycker faktiskt att det, generellt sett, skjuts det väldigt lite utanför straffområdet i dagens fotboll.
Jo, men jag tänker så, har man inte de här spelarna sett de här Batistuta och Kaká som Östman utifrån, och just alla de här hotande skotten gör att det blir jobbigt för en backlinje, men då måste de ju fram och stöta, för när de är bakåt, då kanske det smäller.
Ja.
Och sen om de stöter, då finns det ju plats för en sån här hal insäget typ som lurar i offsidefällan varje gång. Så det blir ju kaos för ett försvar när man börjar skjuta utifrån. Sen så såklart, om du skjuter och bollen hamnar på tredje ring som några gånger igår, eller när Milan spelar överlag, då låt skitet skjuta, det är inte lönt.
Nej. Det är möjligtvis, ska vi väl vara lite snälla mot Susu, för han träffar oftast mål. Generellt sett så var väl det väl en ganska lätt match att vinna i cupen. Det kändes som att Verona inte gick in för att vinna, utan hellre skulle försöka klippa någon placering i ligan kanske. Jag vet inte hur de tänkte.
På tal om mentaliteten kan vi ju raskt gå över till mentaliteten i matchen därefter, där vi fick samma siffror om Milan och Roma, fast det var ett helt jävla fel håll.
Ja, det kändes jättekonstigt, för man fick ju faktiskt lite hopp att Gattuso-effekten hade slagit igenom när vi vann så enkelt i cupen. Det var inte alls samma inställning. Sen har vi ju historiskt sett haft ganska svårt på bortaplan mot dem.
Ja, för vår förhoppning var ju att Gattuso ändå tog över vid helt rätt tillfälle. Det var ganska lätta matcher på pappret. Och jag sa till mig så här, jag tror fan att vi har 9 poäng på hans 3 första seriematcher. Men det har gått rätt jävla dåligt.
Är det 4 poäng på 4 matcher?
Lika mot bottenlaget, vilket de har inte tagit en poäng mer än just Milan. Vilket är ett jävla skämt fortfarande. Men de har bett av så det pallar inte kör igen. Och sen, ja, Bologna.
3 poäng.
3 poäng. Verona. Jättenoll poäng. Och Atalanta.
Det är 4 poäng på 4 matcher. Det är inte så bra.
Det är egentligen jättedåligt med tanke på motståndet. Atalanta hemma är ingen lätt match, men det ska vi fan ta. Vi kan någonstans bunka ihop Verona Atalanta, för jag tycker att det var dåligt. Det var 0 poäng och det var samma ganska dåligt. Ja, samma inställning. För att Gattuso menar på att ja, men vi spelade ändå bra mot Atalanta, men vi får 0 poäng och de har 2 chanser och 2 mål. Ja, till viss del låter det lite som Montella bullshit. Annars sidan så har inte Atalanta mycket mer vad de gör mål på.
Nej, dock så får man väl, om man då ska jämföra med Montella, så är ju Gattuso ärlig och säger att vi spelar inte som ett lag.
Ja, han kritiserar ju laget för att de är dåliga när de är dåliga.
Ja, och om man då jämför med Montellas presskonferenser som vi har häcklat rätt mycket, så var det ju precis som att Montella tyckte det var små detaljer som behövde finslipas, medan Gattuso menar att grunden är helt fel och den måste byggas om. Och jag tycker ju att det är ju lite uppfriskande faktiskt, för han har ju rätt.
Vi sa ju från början att Gattuso inte var rätt man, och det är inte heller, det kan vi fortfarande säga, men i den här desperata situationen där Montella var så jävla dålig och totalt har tappat allt, känns som, och hans bullshit efter matcherna i kombination med hans hånflin gav vi dåliga vibbar. Så att vi har ganska schysst nyhet att berätta att han verkar vara på väg till Sevilla av någon jävla anledning. Jag fattar inte alls det.
Jag förstår inte riktigt varför de är ute efter honom. Men för Milans del är det ju skönt, för det har ju ryktats om en återkomst eftersom det inte har gått så bra för Gattuso.
Och hur fan har det varit möjligt om han får sparken från klubben och sen tar tillbaka honom en månad sedan? Nu vet jag att Gattuso sa efter Verona, som var så otroligt dåligt, eller var Atalanta, någon av matcherna, att det är inte hans fel att Milan spelar skit. Milan är skit just nu, det beror inte på honom. Han sa, jag kan se upp mig nu om det skulle vara att det var problemet.
Och det är också uppfriskande.
Det är jag älskar det. Det är fan stark i honom.
Ja, ta tillbaka Montella, det är Palermo-style. Det är ängagängstil. Det så gör runt ett lag som Milan, helt enkelt. Jag är glad om han får jobbet i Sevilla, och inte för Sevillas skull och inte för Montellas skull, men för Milans skull.
Men Sevilla, shit, vilken dubbelflust. Först så sparkar de med sin cancersjuke tränare mitt uppe i den här sjukdomen. Visst, han har inte gjort ett bra jobb kanske, jag har dålig koll på Sevilla. Men de tar in sen en tränare som är så trött, fast han är ganska ung.
Ja, vi får se vad som händer där, eller inte.
Som du sa, jag är jätteglad att han i alla fall inte är aktuell för Milan längre.
Nej, jag hoppas att Milan bryter kontraktet på ett smidigt sätt nu, så inte de håller på och förstör någonting.
Jo, men jag fortsätter att eftersom Sevilla tar över honom, så måste ju de också göra någon kontrakt med honom, så han är kontrakt med Milan än. Då får de ju på något sätt göra en deal med Milan om Montella, så vi slipper betala hans lön.
Precis. Det sista jag läste nu ikväll var ju att de är beredda på att ge honom 1,5 års kontrakt, förutsatt att Milan bara bryter kontrakt. Jag vet ju inga detaljer i det, men då ska ju Milan inte betala någonting för att bli av med honom, för då bryter de nog inte kontraktet.
Det har varit en fin julklapp.
Ja, faktiskt. Och då kan vi ju utan större problem kanske sikta in på en riktig tränare till nästa säsong.
Verona 3-0, eller 0-3 för att säga, det var ingenting positivt att ta med från den matchen, känner. Det känns som att Milan inte var med från början.
Gattuso sa nog något liknande, att så fort vi får ett mål, baklängesmål, vi släpper in ett mål, så finns det ingen som helst reaktionsförmåga. Allt då låser det sig ännu mer, och han har en poäng. Även under Montella så spelar de ändå oftast helt okej fram till underläget. Sen kunde de inte resa sig.
Ja, det var ångest. Det var skrek och ångest.
Ja, det blev ju röret. Alltså, alla var ju så villig att prestera, så de presterade inte som ett lag, utan det blev bara kaos.
Inte för att det är någon tröst alls, men matchens ledare blev ändå Nicolas, deras målvakt.
Han räddade ju en del, medan, som jag sa till dig under matchen, vi hade väl 68% bollinnehav, om jag inte minns fel. gjorde 31 antalsskott.
Det är skitdåligt.
Och 0 mål på det. Det beror kanske delvis på att vi har Kalinic fram. Utan att vara dum mot Kalinic, så är han ju inte särskilt bra i mina.
Alltså, han är, jag måste ändå ge Kalinic sjukt med cred, för att man vet om man får av honom. Han är konsekvent. Men problemet är bara att han är konsekvent dålig. Och hans attityd på senare tid, att han lunkar på plan, han vet att han var så jävla dålig. Och det enda mer märkliga är att det är en så stor, stabil kar som han ändå är, att han trillar som en liten flicka.
Det kan man skylla den italienska fotbollen och italienska domarna för, kanske. Jag vet.
Men han får inte med sig längre, för att han filmar så pass uppbart att ingen, som, ja. Ingen blåser längre. Nej. Han får inte med sig någonting.
Nej, jag håller med dig.
Och det kan kritisera Gattuso för jag tänkte ändå så. Det var en urusel Montella-värmning. Och nu vill Gattuso sätta sin prägel på laget. Vad gör han då? Ja, men då bänkar man Montellas favorit. Men han spelar vidare ändå med Kalinic.
Jag undrar om det har någonting att göra med en eventuell försäljning i januari.
Ja, vi satt ju och hoppades på när vi diskuterade matchen senast här nu att det måste vara det därför han får spela gång på gång, att man ska visa upp han från något fönster. Om det sen är Korpen Lund eller ligan i Kina eller någonstans där mitt, men jag vet inte. Men kan vi få tillbaks 40 spänn? Jag är nästan nöjd.
Jag tänker så här, är inte han bara lånad från Fiorentina?
Men vi har ju en klausul att vi måste köpa loss skitet.
Ja, men får man sälja honom hur som helst då?
Det är ett ångest om vi inte får det.
Nej, jag bara undrar. Eftersom ryktena går så borde det ju gå på något sätt.
Jag menar, Fiorentina har väl förmodligen en kontraktklausul på att...
Att han ska kosta de här 30 miljoner euro eller vad det var, 29, jag kommer inte ihåg.
Får de det så kan inte de säga så jävla mycket. Förutsätt, ja, men det, man vet ju inte heller.
Nej, ja, som jag har sagt till dig innan, får vi tillbaka pengarna, sälj honom. Inga problem med att sälja honom.
Nej, det är som så, kan vi få 40 spänn för honom så är jag nästan nöjd med tanke på hans insats. För jag kan tycka så här, mycket, nu ska vi inte blasta en spelare för det är ju lite vuxenmobbing som vi tyvärr delvis håller på med i vårt land och även i vår lilla podcast här, men Kalinic, visst nu är han som får hängas ordentligt nu när Montella är borta, men de hänger lite hand i hand. Men det känns som Milan spelar med en av mindre när han är på plan.
I mina ögon så ska ju Cutrone ha den platsen just idag i alla fall. Annat om den matchen, positivt och positivt. Men Montolivo har ju faktiskt varit bra i alla matcher han har spelat. Det var någon som kommenterade att han såg ut som att han vägde 10 kilo mindre sedan han blev av med kaptensbinden, och han rör ju sig bättre.
Ja, tycker han överglänser och Biglia enormt.
Biglia hävdar ju att hans Milan-äventyr börjar idag efter gårdagens derbyvinst. Men...
jag kan tycka att det är en av Milan har köpt in de här 2 miljarderna, så har vi inte fått så mycket bättre sett nu till resultatet och var lätt att vara efterklok. Men... det som du var inne på innan, våra gamla spelare har egentligen gjort de bästa prestationerna.
Om man på något sätt ska försvara den nya ledningen, så förra året hade vi ganska många lån som tog slut. Så det var inte bara så att vi kunde behålla laget, vi var tvungna att göra vissa värvningar. Så lite får vi inse att samma lag hade vi inte haft oavsett vad vi hade gjort.
Fast det vi blev med då var egentligen, det var Deulofeu som var bra i Milan, annars var det ju skit även då. Jag bara tar en instickare med tanke på att det har varit viss kräftgång i Milan. Men det finns ett annat lag som vi väl känner till som har numera 5 matcher i rad utan vinst.
Är det vårt kära...
Juventus-Inter 0-0. Inter Pordenone Calcio. Nu vann vi på straffar mot, jag tror det är division 4-gäng. Inter Udinese 1-3. Sassuolo Inter 1-0. AC Milan, Inter 1-0. Någonstans är det också en ganska schysst julklapp. Så jag tycker vi har gett en av vissa julklappar. Montella på väg bort till Sevilla. Inte har 5 raka utan vinst.
Jag säger så här, att skadeglädje är inte den enda sanna glädjen. Men för tillfället är det kanske den enda glädjen Milan har.
Vi grepp efter halmstår. Så ja, men precis, någonting måste vi... vi försöker vara positiva i den här podcasten. Det har varit svårt på tanke på resultaten. Därför får vi gå ner på en nivå lägre.
Och... man blev ju svårt förbannad när Inter förlorar mot Udinese. Sen så tänkte man, nu kan Milan i alla fall ta några poäng på Inter.
Ja.
Och så torskar vi själva.
Ja, det är helt sjukt. Helt sjukt. Vi har ju fler julklappar att dela ut. Och det är en legend. Vi har ju försökt få in legender i våra podcast. Vi har tyvärr inte tid för att
Vi älter för mycket om dagens
skitmila. Ja, precis. Ja, vi borde prata mer fantastiska gamla grannemila. Men Mackan, du har en julklapp.
George Weah vann presidentvalet i Liberia. En fantastisk gammal striker i Milan. I 5 år tror jag han gav oss. 95-2000.
En fantastisk spelare.
Ja, jätteduktig måste jag säga.
Det sjuka är på tal om Weah att detta är ju hokus pokus. Men mitt Facebook-konto, det kommer en massa ryska brudar som vill gifta med mig. Och det är ju alltid trevligt. Däremot så en dag så ville George Weah bli min vän på Facebook. Så jag skrev också, men vem är du? Vem du skriver åt dig? Han bara, varför skulle inte vara det? Och så hade vi nog en ganska lång dialog. Men vet, alltså det känns ju så jävla fucked up att det skulle vara han. Även om han säger att jag har Milan bakom. Men vet, det känns ju så jättekonstigt.
Ja, faktiskt.
Så tänk om man blir lurad. Bara låt man bli så grundlurad. Och att sitter någon nere i Afrika som bara låsas detta. Och så bjuder de in på podcasten och telefon. Och så bara drar man sån Milan bullshit. Så lurar oss allihopa. Det var så fantastiskt.
Det var
jättekul. Så tror vi att vi har pratat med George Weah. Ni som är unga och inte vet om denna människan är. Så har ni missat en legend. Han var en fantastisk fotbollsspelare.
Ja, det måste jag säga.
Afrikas bästa genom tiderna.
Ja, det är möjligtvis Eto'o som kommer upp i de
mina. Ja, sant. Eto'o och han är de bästa. Mm. Utan tvekan. På tal om Milan-legender och nyheter. Nu blev det ju tyvärr inte någon nyhet i paus här igår i derbyt mot Inter. Jag hade hoppats på att se Kaká på innerplan med någon form av officiell statement från han och ledningen att han skulle ta en Milan-roll. Men det har inte kommit någonting sen sist. Men du har lite nyheter kring Kaká.
Han har ju lagt fotbollskarriären på hyllan. Och Fasona gick väl ut för någon vecka sedan och sa att han hoppas att höra av honom innan det nya året. Sen har jag inte hört någonting mer. Men han är ju uppenbarligen erbjuden en roll i Milan. Vi har ju pratat om det innan och jag är odelat positiv till det.
Att få in Kaká i Milan, det är ju så jävla gentleman man kan bli.
Nu kontakter både på det ena och det andra hållet också, kan jag tänka mig, med tanke på var han har spelat och
det är lite som gentlemanen. Ja, också. Det är lite som att säga Inter sen han fick in Zanetti i sin ledning där. Att ringer Zanetti, det är klart som fan att man lyssnar då. De har fått in skitbra spelare. Det är också därför jag skulle vilja ha in Maldini i någon roll i Milan. Jag vet inte vilken. Men det är lite där, om du som spelare får ett samtal av Paolo Maldini, då lyssnar man.
Jag håller med dig.
Ringer Kaká till vem som helst från Brasilien, då lyssnar man. Punkt slut.
Tyvärr kan vi väl säga att Maldini kanske hade rätt i sina farhågor och han inte riktigt litat på projektet med tanke på hur det har gått hittills. Så han kanske hade lite insight som inte du och jag hade, för vi var ju rätt så positiva inför säsongen.
Ja, alltså för om man ser på Fasone och Mirabelli CV så trodde man att det var bra snubbar.
På tal om Maldini så är väl hans son spelar väl i Primavera nu. Och enligt Cesare var han ju den bästa av sönerna Maldini.
Så nu hoppas vi igen.
Vi hoppas. Eller ja.
Kan han bli helt
av Paolo? Det hade varit skitcoolt om Cesare, ja. Paolo och Christian är det va?
Ja.
Om alla de tre. Det hade ju varit sjukt coolt.
Då kanske man får se nummer 3 igen på plan.
Det hade varit ännu coolare.
Vi hoppas ju givetvis att han får in en fot i Milans ledning på något sätt. Det som jag sa i något avsnitt, nu är ändå även nästa available. Maldini available, Kaká available. Det hade kunnat bli så jävla bra nivå.
Det är faktiskt synd att de inte, detta kommer ju egentligen från Berlusconi-tiden, att Maldini inte fick någon roll.
På tal om vår ledning, vår kineskompis Li hade ju något hittepå-mail som han gick ut till oss. Någonstans ville han kanske ge oss god julhälsning eller bara massa bullshit för att lugna vår vrede efter dessa skitmatcherna.
Det var floskler, men
det sa väl ingenting i någon stort sätt.
Vad fan ska han säga?
Han kan väl ingenting om fotboll överhuvudtaget.
Tydligen inte om mode heller, enligt bilderna jag såg igår.
Men ja, nu ska inte vara otrevlig, men jag har ju varit i Kina och mode och Kina går inte riktigt hand i hand. Men i alla fall, på tal om ledningen, jag läste ett senaste rykte på tal om Milan och eventuellt uppköp. Det var George Mendes, han som gav oss fantastiska André Silva. Att han och någon form av konsortium ville kanske köpa delar av Milan. Eller
det var ju snack om det redan under Berlusconi-tiden. Mm. jag kan för lite om honom. Med tanke på den ovissa ägarstrukturen idag så skulle det ju vara välkommet med en struktur där vi vet hur det går till.
Kanske få rätt på André Silva också för en gångs skull.
För rätt och för rätt. Han har ju knappt fått chansen med stackaren. Så att, det känns som att den killen har så mycket fotboll i sig så att han skulle kunna spela andra roller också. Om han nu inte passar i den rollen i dagens Milan. Jag kan tänka mig honom som en offensiv mittfältare istället. Likt Kaká kanske. Jag vet inte. Vad tycker du?
Jag har absolut med det. För att jag tycker någonstans har han blivit en roll i centrala anfallare där han ska konkurrera med Kalinic som verkar vara allas favorit av någon jättekonstig anledning. Sen så kan jag också säga att André Silva har inte varit bra när han spelat. Nu har inte han kommit in med bästa självförtroende. Han är ändå började okej. Hans match mot Betis när han gjorde mål. Direkt i första matchen då tänkte jag fan då kanske det kommer lite självförtroende och han bara öser på. Men just med André Silva någonstans får man inte glömma att det är ju jättetunga klubbar som är intresserade av att köpa honom. Eller i alla fall intresserade. Sen kanske det bara rykte. Men när en lag som Madrid, Barcelona, Arsenal visa intresse, då hade jag återigen hajat till. Bara, oj fan, vad gör vi för fel?
Det kan delvis vara att ledningen skyddar honom. Att han har kvalitet, det kan vi vara överens om nu ryktena säger att Barcelona vill ha honom till exempel. Jag vet inte, om du hade fått 500 miljoner för honom?
Jag har inte tagit det. Jag har inte tagit 500 för Silva, för jag tror fortfarande naivt nog att han kan bli en världsstjärna utan dess like. Om man spelar rätt miljö och rätt folk kring sig.
Precis.
Jag lovar om vi kan sälja för 500 miljoner till någon av klubbarna och göra 100 miljoner i vinst. Det låter jättebra, men jag lovar att han kommer sen gå till laget och leverera i 10 år och bli en världsklassanfallare. Du, lite rykte, det har ju blivit bekräftat att Van Dijk
Virgil.
Han har gått till Liverpool nu. Det har inte ett skit med Milan att göra i för sig, men jag vill bara sätta nivån på Bonucci som definitivt är en bättre mittback än honom. Ingen snack om sak. Även Romagnoli kan jag faktiskt tycka är bättre. Och då menar jag på, nu ryktas det också att storlagen vill köpa en mittbacka och då nämns ju Bonucci. Och nu är han äldre i för sig, men ska de ha 800-900 miljoner kronor för honom, då ska definitivt Bonucci vara uppe på
600.
Ja, jag tycker det. Alltså i alla fall som att vi kan gå rätt, att vi går plus minst en 100 på honom som vi inte trodde när vi väl köpte honom.
Nu pratar vi Premier League och det är det Premier League lag
inom, ja, det, inom ligan är det svindyrt och det är en sjuk liga ekonomiskt sett.
Så där det är klart att om ett Premier League lag kommer och fiskar efter Bonucci så ska vi få ut minst lika mycket.
Ja, för Van Dijk är ju inte alls, det är ju inte nästa nivå på honom.
Nej.
Och sen så vill Liverpool behöva mittback.
Liverpool är ju desperata, de läcker ju som ett såll.
De är ju sjukt på framåt, så det är bakåt de behöver.
Precis. Klopp har ju lite problem med försvarsspel, har väl alltid haft det. Men jag undrar om Van Dijk är räddningen.
Annan rykten då, det är ju såklart vår målvakt. Han var inte med matchen senast mot Inter. Det ryktades medical problem. Hans bror fick spela, det kan vi ta lite senare. Men jag undrar om vi tappar honom redan i januari. Och det är samma Suso.
Tror du det?
Ja, jag tror det. Jag tror inte. Jag tror de har.
Tror de är skrämda av financial fair play på något sätt?
Att jag tror att spelarna ju säger att de nu är nu
så. Att de kan vara beredda på att dra?
Ja.
Som vi pratat innan om, den feta grisen vill ju säkert sälja Donnarumma, men det verkar ju som att han vill ha honom bryta kontraktet och då få en sign-on-bonus istället som förmodligen är då ännu större.
Vi måste prata om den feta grisen och vad som hände. Vad tycker du? Hur resonerar du kring Kurva Syds agerande efter det här utspelet?
Problemet tror jag är att det är riktat mot Donnarumma som jag inte i min naivitet kanske jag tänker att det är en pojkspoling som utnyttjas av Raiola.
Han är bara 18 år, det får man inte glömma.
Och när jag var 18 år så hade jag ju inte haft någon koll.
Och inte det skägget när jag var 18 år heller?
Ja, det hade nog jag i sig, men
bra jobbat!
Det är så att jag rakar mig varje morgon och ändå har jag helskägg när jag lägger.
Varför har du inte helskägg?
Det har jag haft.
Fan, det borde du ha ju.
Nej, skit i mitt skägg nu. Donnarumma. Jag undrar om inte det är Raiolas spel alltihopa. Och därför tycker jag kanske att det är lite hårt mot Donnarumma. Samtidigt måste det markeras. För
varför markerar inte han själv? Jag fattar inte det. Han kan bara gå ut och säga så. Då nu räcker det. Alltså, Raiola, håll käften. Jag sköter detta själv. Jag har kontrakt på 5 år. Jag får 5-6 miljoner euro om året. Jag är nöjd. Håll käften. Vill jag lämna, då säger jag till dig att jag vill lämna.
Raiola är väl inte känd för att hålla käften. Det har han väl aldrig gjort.
Jag tror att det är personligt mot han och Mirabelli.
Där är ju något, givetvis är det en grudge där.
För menar, det är en sån att Raiola behöver pengar. Och han är redan tyvärr den bästa agenten på marknaden. Så han har ingenting att vinna egentligen. Men att han vill någonstans trycka en nagel i ögat på Mirabelli, tror jag.
Det tror jag också. Plus att det ligger någonting i det du sa. Att Donnarumma vill ju vinna titlar. Och det gör han ju inte med Milan i år. För det första så tycker jag att han är en bra målvakt. Jag tycker att Milan ska behålla honom om han vill stanna. Och en 18 år gammal så har han ju lite tid på. Så han kan ju faktiskt byta klubb när han är 22. Och ändå vinna 10 Champions League rad. Nästan 20.
Ja, han kan mycket väl bli köpt nu till en annan klubb. Och då pratar vi om de största klubbarna, vilket han har gjort sig förtjänt av. Men helt annan press. Om att han fixar det, helt plötsligt kanske det är bänken. Och då kan inte han bli den här naturliga avtagaren av
Buffon. Till Buffon i heller, nej. Jag håller med dig.
Ja, men är han kvar, så länge han är kvar i Milan, då står han. Och så länge han står i Milan och har den nivån han har just nu, då är han också etta i landslaget. Så länge Buffon då tar steg åt sidan, det vill säga.
Som sagt, vad behöver Milan pengarna? Om ledningen nu har satt sig i skiten på något sätt, så det är väl smart att sälja Donnarumma på sätt och vis då, om du får en miljard för honom. Men är det Raiola-style och du ska bryta ett kontrakt, då hade jag ju kämpat emot såklart.
Fast det var ett ganska tyst minut, tack och lov. Men jag måste ändå säga, i den här soppan, där är många rätt och många fel. Men jag blev ändå genuint glad och nästan, jag ska inte säga rörd, det är lite löjligt ord. Men Bonuccis agerande, där visar han verkligen kaptens. Att han, hur han tröstade Donnarumma, som ändå är, trots att 18 år, så hör de här 20 000 på läktaren kalla honom det ena eller annat. Det känns, jag själv spelat handboll och blev utburad en hel match och kallar sig diva hela balletten. Men det är tufft, alltså det är jävligt tufft.
Det är klart det. Jag håller med dig, det är Bonuccis, det är väl det positiva i den händelsen. Om inte det nu blir så att Mendes fixar Donnarumma-kontraktet istället och köper hela Milan. Nej, men, men Bonuccis agerande var ju faktiskt bra.
Man såg på honom
att han var rörd och påverkad. Ja. Men är ju professionell på det sättet. Han gjorde ju faktiskt många bra räddningar. För jag tänkte att nu kommer han läcka.
För vem hade inte gjort det? När sin egen publik burar ut honom varje gång han har bollen. Det är, ja, nej, tuff.
Men som sagt var, jag förstår frustrationen från Kovacic också.
Jag också, och jag har alltid sagt det här att Donnarumma, eller som jag till och med själv kallar honom då, Donnarumma, som det stod på polackernas banderoll när i U21-EM, där de kastade pengar på honom för att han är en girig jävel. Och jag tycker att han är det, för han är ändå, han har ju ändå hjärtat för klubben som han alltid bedyrar. Då kan man visa det på så många sätt. Och när till och med hans familj, och nu, om det är sant, jag inte vet inte, men jag menar på att Raiola, att det börjar bli lite too much. Okej, att han vill röra om i grytan, fan, det är hans jobb, han gör det jävligt skickligt. Men någonstans så blir det jävligt mycket smuts i det hela. Och han har fortfarande fått sitt kontrakt, han får sig 1 miljon. Då kan han både backa nu, kan jag tycka.
Ja, jag håller med. Det här livet, alltså man pratar mycket om att osäkerheten inom klubben kan påverka spelarna, och skulle då osäkerheten kring Donnarummas situation påverka honom och bla bla bla. Men som Fasoni gick ut och sa det, och Gattuso dessutom också, jag hade fattat att det var konstig stämning i truppen.
Jag kissar inte, det är vin. Vill ha så ta.
Tack. Att det är konstig stämning i truppen beror ju inte på att de inte får sina löner. Det är inte allting betalas som det ska. Vi har ju skulder, men det är inte så att det är några likviditetsproblem. Jag tycker ju ändå att det är too much Raiola. Det är too much Raiola. Sen så kan jag också förstå att Mirabelli och han har problem med varandra.
Där har du gått.
Låt Fasone snacka med Raiola i så fall, om det är ju bättre.
Bjud in Maldini så kan han ta det snacket. Jag tror att
Raiola... Ta för fan inte Gattuso för
det. Nej, då dör någon. Vi bara också runda av Atalanta-matchen hemma som gick åt helvete. Där är vissa spelare som vi känner igen. Dels Berisha, det är väl han gamla Kalmar-målvakten som gick till Lazio. Är det,
det
inte
det?
Det?
Är det inte det?
Ja, den hade han bara velat ha svenskt pass. Han har ju spelat VM nu istället.
Precis.
Gomes har ju varit intresserad av. Nu han köpte vi inte av någon anledning, utan vi valde andra namn på den positionen. Vilket i sig kanske inte var det smartaste. Sen min gamla favorit Petagna, som återigen gjorde en okej match. Han är ju inte Seven Callins på något sätt.
Nej. Och så har vi ju vår kanadensiska pojk, Cristante.
Ja, man of the match.
gjorde 1-0 målet. Jag såg faktiskt inte den matchen ordentligt, för jag var halvvägs mellan jobb och hem.
Jag satt där med några polare och krökade, så att det var väl inte helt fullt fokus. Men jag kan tycka att vi lägger mycket pengar på Biglia när vi skulle kunna få Kristante för en bråkdel.
Jag förstår inte riktigt. Jag har diskuterat det innan, men Gallianis strategi med att skeppa iväg ungdomarna innan de var värda pengar.
Jag förstår inte, som vi pratade tidigare, och nu kommer det igen, eftersom han var kung på plan mot oss, att han blev skeppad till Benfica i tidig ålder istället för att låna ut honom till Atalanta. Ge Atalanta han 2 år. Bygg, väx och sen kom tillbaks.
Det känns som att Milans ledning, inte i år heller, nu kanske det är fel år eller fel tid att börja med det, men att låna ut spelare och låta dem utvecklas, antingen för att du ska ta tillbaka dem och de är duktiga, eller om du ska göra dem oumbärliga för det laget och sälja dem och tjäna pengar på det sättet. Den strategin ska ju ett storlag som Milan kunna ha. Sen behöver man kanske inte gå Chelsea-stil och göra 100 utlåningar per säsong, men någonstans så borde man ju kunna göra det, tycker
jag. Jag skulle vilja säga att Cristante skulle kunna vara Montolivos avtagare. Och vi hade aldrig köpt Biglia. Nu tycker vissa att Biglia var bra mot Inter senast igår. Men jag tycker ändå, jag har inte sett den storheten i Biglia i Milan. Han var ju fantastisk
i Lazio.
Han var ju fantastisk i Basel. Han är den gammal också, en managerfavorit för mig som jag alltid köpte. För han har jävligt bra siffror till en bra peng. Och han har ju varit lysande egentligen hela tiden fram tills nu han kom till Milan.
Gattuso påstår ju att han hade spelat småskador hela tiden.
Men varför spelar man kille som har småskador?
Nej, det var väl Montellas fel, menar Gattuso.
Ja, Montella återigen.
Men i alla fall, det var lite jobbigt att säga att det var Cristante gjorde mål. Och dessutom Ilic gjorde 2-0-målet som vi ryckte, var väl bara ett par år sedan innan kineserna köpte Milan, att vi skulle köpa honom också.
Men var väl han och Jajic, var inte det? Jajic tror jag var till och med på tapeten igen.
Ja, det var han inte det nu, inför denna säsongen. Nej, jag såg som sagt, det var inte matchen. Jag kan bara konstatera att av det jag läst att Bonucci gjorde en helt okej match. Och det känns ju lite positivt att han är på uppgående.
Det är också man kan tänka på just matchen, det är att Cotrones faktiskt spelar ytteranfallare. Som är inne på att alla de tre, Silva, Kalinic och Cotrones, måste inte kriga om den centrala rollen. Jag kan tycka att alla utom Kalinic kan spela på andra positioner. Och Kalinic kan egentligen bara spela på bänken. Alltså om man ska vara så.
Byt ut Kalanich mot en kon.
Ja, jag sa det. Det är väl ganska passande.
Ja, jag skrattar där hemma.
Jag hoppas att verkligen Kalanich får lämna. Det hade varit det bästa för både honom själv, så att han får spela VM. För tänk, men inte han får spela VM för att Karlsson säger att han är så jävla dålig.
Nej, det är lite jobbigt för honom. Men jag hoppas ju som sagt var att skadan igår inte sätta stopp för en eventuell försäljning.
Nej, det hade varit jobbigt att säga att det som jag sa till dig på skoj, tänk om det finns en färdig deal som går stöpet nu på grund av att han har blivit skadad. Så att vi håller faktiskt tummarna att Kalinic är på benen så fort som möjligt. Vi stänger Atalanta-matchen.
Men vi vill inte komma ihåg det.
Nej. Vi tar delen där vi återigen har goda nyheter. Det vill säga att vi slog vår lillebror Inter här nu i cupen igår.
En ganska bra match. Eller vad tycker du? Underhållande även om man inte skulle hålla på något av lagen. Så
jag tycker matchen var bra. Milan var väl inte jättebra i första. Och Gattuso menar på att vi spelade ungefär samma som mot Atalanta. Jag håller faktiskt inte helt med. Men jag tycker Milan reste sig jättemycket i andra halvlek. Och återigen, jag älskar ju videogranskning. Och intervjublade. Återigen så tappar vi ju bort delen av straffområdet där det återigen blev mål mot Inter. Förra gången var det ju vår schweizare som stod och sov. Nu var det Abate återigen som stod och sov. Vilket återigen en känga till Abate. Han är fan inte bra. Jag har alltid försvart honom tidigare. Men detta år har han varit sämst någonsin.
Jag förstår inte varför han spelar när Calabria uppenbarligen är frisk nog för att bli inbytt.
Calabria kommer in och gör en bra insats. Mm. Han gör inte bort sig. Han tar faktiskt bort Perisic på ett väldigt bra sätt.
Ja.
Men det är bara tillbaka till VAR eller videogranskningen. Som jag återigen understryker, jag älskar det. Och det visar tydligt att deras jubel var till intet. Att det var offside.
Det var skönt att Ranocchia dessutom, deras förra kapten, att han fick vara offside.
Ja.
Nej, men det var, jag ska inte säga så. Det var jävligt skönt för Milanistas, för som jag konstaterade innan, att får vi ett baklängesmål så släpper det och det blir helt galet. Vi fattar ingenting, vi kan inte göra någonting. Så det var jätteskönt, för jag var beredd att skriva till dig under matchen när det stod 1-0 innan videogranskningen att nu kommer det gå till helvete.
Ja, fantastiskt, för jag kan också tro att Donnarumma, får vi också säga, han...
Storebror
Antonio Donnarumma, han fick stå för Storari. Det är skadad på uppvärmningen. Och jag kan...
Storari är 104 år gammal, det är inte konstigt att han spricker sig.
Det är lätt helt. men att han någonstans tycker jag gör bort sig lite vid målet.
Det gör han lite. Och det är ännu skönare då att det blir bortdömt för sig. För hans självförtroende blev inte helt knäckt. Och vilket visar sig senare i matchen.
Donnarumma, storbror, var ju bra. Alltså det var inte så som rubrikerna säger för att slaska till massa extra klick. Det var inte hjälte. Han var inte fantastisk. Nej. Men han var bra. Alltså, om man förväntar sig ingenting av, om man ser på hans CV så var det ju jättebra insats. Med tanke på att han varit så jävla dålig tidigare. Och han är värd sin lön. Kanske inte 10 miljoner kronor om året för att göra en cupmatch. Men han gör en bra insats och han gör i alla fall själv för lönen.
Ja,
absolut. Och någonstans med lite...
En schysst reflexräddning.
Det är det. Och så lite så fuck you till Kurva Syd som ändå drar in honom i Donnarumma-träsket.
Ja. Säljs lillebror så kanske vi kan kränga honom också om han gör bra ifrån sig.
Då får han ta paketpris.
Ja, det är precis. PSG.
Kaka och Digao, de blir också ett paketpris.
Ja, av. Nej, men vi kan väl säga... Som sagt var att det var en underhållande match. Vi får väl tillägga att Inter inte har så bra form just nu.
Som vi sa, de har inte vunnit på 5 matcher.
Nej, och däremot så hade de ju samma mittfält som de brukar ha. Och samma, Icardi spelade, hade han bollen överhuvudtaget.
Där måste man ge cred till Gattuso, för han tog ändå bort deras kanter rätt så okej faktiskt. Vilket då också gör att Icardi blev helt överflöd. Han hade inte någonting.
Nej.
Och... Förutom just den här, han gjorde en jävligt snygg nickpass till det som sen blev en väldigt bra räddning av Donnarumma.
Absolut.
Bortsett från det,
inte mycket.
Sen kan jag också spekulera att Icardi kanske huvudet redan är i Madrid. Ja. Därför var han så jävla dålig igår.
Man kan nästan hoppas, men jag vet inte. Ja, det är klart, han är ju inte ett cup-tide, så varför inte? Real behöver ju... Nu har de ju svåra matcher framför sig, framförallt efter förlusten i El Clasico, så det är klart att de vill gå långt i Champions League.
Jag tror att Real Madrid känner en klar press på sig att leverera någonting i januarifönstret, och Icardi som du säger inte är cup-tide, och det är ett stort namn. Benzema har inte varit jättehet, Bale är ju alltid skadad och Ronaldo börjar bli lite sådär. Han vill ha samma lön som Messi för att stanna kvar i Madrid, och jag tror inte Real kommer att ge henne lönen.
Nej, och det har inte varit några Galactico-värvningar direkt heller på...
De har inte behövt, som Madrid har varit så bra och spelat in sina unga spelare med all rätt. Men jag tror däremot att de måste nog detta året.
Alltså, du ser spelare som Luka Modric, som var fantastisk när han kom dit, är ju inte lika bra. Du har ju Marcelo som jag en gång i tiden tyckte var en av världens bästa ytterbackar. Det är han ju inte heller längre. Så de måste ju värva någonting, det har du rätt i. Skit i Real Madrid.
Ja, återigen till... matchen mot Inter. Jag satt ju och var jätteglad här igår kväll. Det var ju en fantastisk julklapp, och det är väl vår tredje julklapp till er som lyssnar, det vill säga att vi är vidare i kuppen. Positiva med matchen igår, det är att vi är vidare i semifinal i kuppen, och många tar ju ganska lätt på kuppen, men jag tror att vår chans att spela Europaspel nästa år är ju via italienska kuppen. Jag tycker Milan ska gå all in deluxe på den. Nu har vi Lazio i semifinal. Det känns ju inte helt omöjligt. Annars sedan är ju fortfarande många tuffa lag som Juventus och Napoli kvar.
Nu är det väl så att matcherna är bäst av två då. Du har både en hemma och en bortamatch när det är semifinal. Är det inte så?
Jag förmår det.
Det gäller att vi inte torskar för mycket på bortaplan helt enkelt. Jag är lite rädd för det, men det är ju bara baserat på förra matchen i ligan.
Men jag tror inte Lazio går lika hårt in på kuppen som...
Nej,
de har nog sin plats där uppe. Jag tror att Lazio kommer definitivt bli topp 6.
Det är nog den största chansen för Europaspel.
Jag vet inte, nu får du rätt med eller någon som lyssnar. Om vi i alla fall går till final och vi förlorar finalen mot ett lag som är i alla fall topp, alltså 3, 4 eller 5 till och med. Då går tvåan i kuppen för Europaplatsen.
Ja, så är det.
Så att jag menar, det som jag sa, jag tror att Europaspelet nästa år går via italienska kuppen. Så matchen mot Lazio kommer
vara... Eller vänta lite nu.
Eller?
Om inte jag minns fel så var det väl så i fjol att Milan fick en Europa-ligplats i ligan på grund av att Juventus redan var Champions League-klara. Så därför kom det en Europa-ligplats till ligan. Och det var därför de jublade som fan i slutet av säsongen. Som om de hade vunnit Champions League eftersom de äntligen kunde få kvala till Europa. Så är det inte så?
Ja, du har säkert rätt. Vi låter öppet. Är det något som
har... Men jag har sett så tycker jag ändå att du har en poäng i att det är den enklare sättet.
Vi får gärna vinna kuppen ändå. Och jag tror vi ska satsa på det. Men har någon bättre koll så får ni jättegärna skriva på Svenska Fans där vi också finns. Eller så får ni helt enkelt lägga till oss på Facebook. Jag vet inte. Men återigen till matchen, intermatchen. Den vanns efter förlängning av vår underbara källgris Cotrone.
Ett fint mål, måste jag säga.
Jag trodde att det var offside först. Jag tänkte nu blir det video och så tappar vi målet. Men det blev tackel av inte video och det visade sig också att det var onside.
Ja, visst var det det.
Och idag så är också en italiensk press som skriver att de ska fila på Cotrones kontrakt. Göra det lite mer attraktivt. Kanske lägga på ett eller två år.
Två nollor.
Ja. Det är kanske värd kan tycka.
Nej men alltså, det var en rolig match. Jag tyckte faktiskt att Milan så vassar ut genom hela matchen. Trots att det var kanske mer i andra halvlek som det blev framträdande. Tittar du på statistiken så var det ungefär lika mycket bollinnehav. Inter hade 5 offside, Milan hade 0. Det är ju bra tecken på att backlinjen har lärt sig någonting i alla fall. Och som vi sa innan, mycket skott, 10 skott utanför mål, 2 på mål hade Milan. Inter hade 2 skott utanför mål och 3 på.
Viktigt är att vi vann matchen och jag tycker fan att det var en bra prestation. Och rent det som jag sa, det handlar inte egentligen, även det är derby och det är kuppen som man kan tycka ser och så om. Men det var en enorm moralvinst, alltså rent psykologiskt som vi pratade om. En psykologisk förlust igen, likt som förra matchen, hade varit så otroligt jobbigt. Nu blir det någonstans, som Gattuso var inne på innan matchen, det här kanske är matchen som vänder allt. Ja, alltså som det kan rädda säsongen eller vända allting, för det är mycket mentalt. Och vinna och vinter, även om Inter är just nu dåliga. Det är ett skitlag överlag, men just nu är de dåliga. Och då passar det sjukt bra för oss att möta dem just nu, där de låg lite... i underkant, i sett till performance.
Jag undrar, utan att ta bort Milans vinst, så undrar jag hur mycket de satsade på.
Jag tror inte att de gav helhjärtat på cupmatchen.
Men för de måste ju, hade jag varit i deras skor, hade jag ju satsat mer på att knipa en Champions League-plats i ligan.
Annars sedan så är det fortfarande tabellen, eller resultatet, att nu har de 5 matcher i rad utan vinst.
Oh ja, det kan ju förstöra deras självförtroende, ja, såklart.
För jag menar, om man tar bort ett namn som är ju en fantastisk. Inters bästa mittback heter Milan.
Var det?
Skriniar.
Ja, han är
fantastiskt duktig. Alltså, vilket jävla fynd från Sampdoria.
Ja, det måste jag säga. Han var väl med på topp 10 också, var han inte?
Jo, han var det, men jag trodde inte att han var så bra. Kan då inte få lika mycket som Van Dijk kostar, så ja, då är de ju med matchen igen ekonomiskt.
Ja, absolut.
För han är bättre än Van Dijk, eller?
Ja, jag ska inte uttala mig. Jag har inte tittat jättemycket på Southampton.
Mina polare som av någon konstig anledning håller på Inter, sen Bremo och Matteus-tiden, de säger alla samma att just Milan, Inter-spelaren Milan Skriniar, att han är kanske den bästa mittbacken i Serie A. Jag har inte sett så mycket av Inter, jag kan inte säga bul och bä. Men han var ju jävligt duktig mot
han är,
oss.
Han är duktig. Han ligger i alla fall på topp 5 kan vi.
Sen var det lätt att ta bort Kalinic i 60 minuter ungefär. Det var ju ganska lätt.
Men vi får väl ändå i vår diss av Kalinic ge honom att han faktiskt igår försökte. Han kämpade, han la sig inte riktigt lika lätt. Jag vill inte på något sätt säga att vi ska behålla honom. Utan jag vill bara säga att han kan få lite cred för att han faktiskt hade rätt inställning. Och det kan ju också vara Gattuso.
Så du menar att han är värd mer än 40 spänn?
Får vi 40 spänn så säljer jag dem. Men sammanlagt så var ju väl många kämparinsatser, eller hur?
Milan krigade. Jag tror att vi fick se gårdagens Milan lite det som Gattuso vill se för morgondagens Milan. Det vill säga ett ganska kompakt krigande lag som inte viker ner sig.
Nej, och jag kan hålla med dig, Abate, han ska inte spela, han ska inte, han kan få komma in vid skadetillfället, alltså under en match, men han ska inte vara en startspelare i dagens Milan. Det kommer han inte vara heller när Conti kommer tillbaka.
Som är på gång?
Enligt uppgift, ja.
Det snackas februari-mars kanske.
Jag hoppas inte de stressar fram någonting och att han blir skadad igen bara. Abate, bort med honom. Och igår så tycker jag ju då att jag tycker inte att Hakan har någonting i Milan att göra heller. Han så tröttast ut på plan efter fulltid och då har han blivit inbytt.
Hakan kom in i 73 och efter han Locatelli springer.
Han orkar inte springa. Alltså helt ärligt, han drar omkull och skapar frisparksläge i slutminuterna som är jättefarligt tycker jag. För att han orkar inte springa. Han måste fristränas.
Ja, han gick gärna bort och ställde sig mot vänsterkanten och nästan stod vägen för Rodriguez. Om man ser på dem att de nu, nu kan inte jag tyska så här jävla bra, men de skällde på varandra och menade på att fan, du blockar mig, du står i vägen för mig. Och var lite så här små flickiga miner de höll på med, och det är ju inte ett gott tecken i heller. Nej, men
man kan väl skälla något, men det ska ju ändå hållas inom laget på något sätt, kanske inte på plan.
Men att de springer på samma bollar och tar bort varandras yta, det känns lite pinsamt. Och jag menar, Rodriguez är ju en värvad ytter. Vänsterback har en ganska tydlig roll på den kanten.
Och Chanuglu
var ju... Han var ju inte grej, men Chanuglu, jag vet inte vad han gjorde eller vad hans tanke är. Men jag tror att han... Jag tror inte Milan får rätt på honom. Jag tror det är bättre att bara inse att detta blir inte bra. Vem i Turkiet vill köpa honom? Vad kan Besiktas kasta upp? Vad kan Fenerbahçe... Kan Galatasaray höja sig igen? För att jag menar, det är ingen spelare som någon toppklubb i Europa kommer att vilja ha. Utan nej, det är Turkiet.
Och det gör lite ont att säga att han har nummer 10 på ryggen.
Jag kan tycka att han är sämre 10 än Honda. Och det säger inte lite.
Det säger inte lite, nej.
Så att också med tanke på att Honda kom faktiskt gratis. Chanuglu, eller Håkan då, han kostar oss ändå 250 miljoner kronor.
Jag tycker ofta han stoppar upp spelet också. Alltså ett anfall som... Likt Montolivo innan när han var kapten. Att han får bollen och ska spela vidare men han tänker 3 sekunder för länge. Ja, sälj honom om det går.
Med facit i hand så är det en dålig transfer. Ja. Han har fått ett halvår på sig. Visst, mycket skador. Det är klart att vi har det i åtanke, men han har inte levererat. Alltså, skador eller inte, han har inte levererat.
Nu byter han ju av Locatelli. Som jag egentligen inte tyckte var jättedålig på något sätt. Mer än möjligtvis den där...
Filmingen.
Lätt. Den var inte så vacker, nej. Därmed så kan det vara smart. Han fick ju gult kort för filmningen, så att det kan ju vara bra. Det var faktiskt ett ganska bra bit ändå på det sättet. Att han inte skulle få ett gult
till. Ja.
Annars måste vi ju ge Kessi. Han sprang. Skällde lite på skoj att han skulle ha mer fysträning för han fick krampen. Det var väl i 118 minuten också.
Kessi
och gör en 65 meters löpning direkt efter krampkänningen.
Kessi tyckte jag också var matchens spelare, men han fick dock bara en 6,5 i Gazettan, där Locatelli fick sämst och Suso fick bäst med 7,5.
Alltså Suso var bra igår.
Ja, det var.
Det var han. Sen så möjligtvis är hans instick in i planen något lästa av motståndarna. Men han fick ju ändå ett antal mål, eller skott på mål. Några toucher som kunde, som gick i ribban till exempel. Men jag tycker faktiskt att Kessie har blivit bättre. Jag skrev till dig att han kanske borde lära sig att ta på rätt sko på rätt fot. För han sjabblar lite grann i slutet.
Mm.
Möjligtvis för att han har sprungit så långt med den så han börjar bli trött. Kessie tycker jag, det är i framtiden någonstans.
Jag ska bara sticka in att Cotrone fick också 7,5 betyg, men han spelade inte hela matchen. Därav blev Suso man of the match i Gazettan. Gattuso fick en 7 betyg, vilket är ju någon fjärdehatten för honom.
Mm.
Och jag älskar, det känns så underbart att se hur de firar efter matchen. Och Cotrone är tårögd och alla kramar om varandra och det jublar som det vore nästan TV-pucken vinst.
Det var ju nästan så att jag fick en teori.
Ja, det kändes fantastiskt.
Både att Cotrone fick göra målet och att han faktiskt är så rörd. Och dessutom har uppenbarligen ett Milan-hjärta den killen också.
Annars sedan känns ju André Silva ännu längre från starthelvan med detta.
Men han såg klar ut ändå.
Han gratulerade Milan på sin Twitter-konto. Yeah. Eller, och Instagram-konto. Så att han verkar ha lite hjärta.
Men vi har ju Biglia kvar här. Något sömnig han också, eller?
Jag tror inte Milan får rätt på Biglia heller.
Möjligtvis en felsatsning, det är där.
Då har vi felsatsningar i Biglia, 250. Vi har Kalanić 250, Çanoglu 250, båda är uppe i 750 och där har vi Aubameyang.
Ja.
Byt om tre mot Aubameyang om man nu får leka med tanken. Du Mackan, vi har en sista del där vi agerar sportchefer eller transfergurus här inför januari. Nu ska du agera sportchef eller ska titta i den här kristallkulan hur det kommer bli i januari. Och jag tror tyvärr att Milan kommer tappa Donnarumma. Han kommer gå till Paris Saint-Germain. Och jag då som sportchef hade då sett till att Milan får pengar. Det blir inte så jävla mycket pengar som man hade hoppats på. Utan Milan får 300 miljoner kronor. Plus världens mest underskattade målvakt i trapp. Som kommer göra det minst lika bra. Och jag sa till att vi förhandlar även in Lucas Moura.
Lucas Moura ryktas väl kunna gå nästan var han vill.
Han sa nej till Betis tror jag.
Kontraktet bryts väl om han vill gå. Var det inte så?
Han vill inte gå till Betis för Betis är ju inte hans nivå.
Nej, något är närköp jämfört med PSG.
Ja, det är definitivt. Sen har ju Bonucci. Han kommer också även att lämna Milan tyvärr. Och det blir återförening med Conte. Och det kommer att kosta Chelsea David Luiz plus 250 miljoner kronor. Jag säger inte att det är att jag ville. Jag bara säger att det står kristallkul.
Du såg mina grimaser.
Ja, jag såg din grimaser. Jag vet. David Luiz är i mina ögon en jävla pajas. Jag vill inte se honom i Milan. Jag bara säger vad som händer. Utan jag bara tänker att jag måste som sportchef här nu måste krama ut vad jag kan få. Nu är ju det är omöjligt, som jag sa tidigare, att köpa spelare från Premier League. Men jag tror att han kan tänka sig gå ner i lön. Eller att Chelsea betalar lite lönen. Och det är för att David Luiz vill ha en startplats för att få sin VM-plats i Ryssland. Sen, det stora, det är att
Real Madrid... Stora?
Ja. Detta är lite kopplat, för att detta handlar lite också om taktik. För att jag vill vidhålla 4-3-3.
Det du än så länge har du egentligen menat att du har en ersättare till de platserna som försvinner. Så Bonucci ersätts av David Luiz och
ja.
Givetvis Trappa
ersätts. Exakt, så där finns backup på alla. Och nästa finns det ingen backup på. Det är för att försäljningen av Suso till Real Madrid. Det blir tyvärr bara 500 miljoner. Men det kommer också generera att Gattuso har en dialog med Ancelotti där de kör den här gamla framgångsrika 4-3-1-2. För just nu så vill jag säga Milan är 4-3-3 enbart för att Suso var bästa spelare, kommer mest till rätta i en ytteranfallsroll. När inte Suso finns i Milan så vill jag att de skrotar tre anfallare. De kör på två anfallare och då vill jag se Steinhardt Cotrone givetvis. Och
att Andres
<för fan. laughs> svär du kyrkan. Och att Andres Silva, som är en bättre anfallare och striker i ett tvåmananfall. Och då kommer frågan vem man sen då kanske ska plocka in som nummer 10 bakom. Och där är antingen då återigen till Paris att prova Lucas Moura i den rollen. Alternativt att man flyttar ner Andres Silva och kör den rollen. I värsta fall om vi inte får sålt Çanoglu, som jag tror vi får sålt för ungefär 150 till Turkiet. Så att Milan kommer byta taktik till 4-3-1-2. Det är min spåkula och det är min framtid. Och det är också en liten parentes. Om det inte blir så här att vi säljer Suso och vidhåller 4-3-3 fortsatt till sommaren. Då också i en deal med Paris och återigen till en VM-plats så kommer Milan försöka låna Angel Di Maria på andra sidan. Då har vi plötsligt Suso och Di Maria och Cotrone som anfaller. Och då kan jag åka av. Där har vi min spåkula. 2018. Åsiktsförresten om det. Vad tror du?
Ja, det är en intressanta diskussioner du har. Om jag ska säga vad jag vill.
Jag får säga en parentes.
Mm. Det är vad du tror, inte vad du vill.
Mm. Tror, inte vill. Nej, jag tror. Det kan också vara så här att Fellaini eller Mkhitaryan från United, att någon av dem går på lån till Milan för att täcka upp försäljningen av Çanoglu. Men alternativt att vi redan gör oss av med Biglia för att han har varit så pass dålig.
Nej, Fellaini vill jag ha när han var i Everton. Då var han ju grym.
Utgående kontrakt.
Precis. Det är roliga tankar du har. Om jag ska vara lite realistisk så Milans nya ledning har ju redan visat att de vill köpa sig till framgång. Jag hoppas att de har lärt sig att de inte kan göra det. Fokusera på att spela ihop de spelarna de har istället. Och göra sig av med dödkött, bland annat Kalinic. Och ersätta honom kanske behövs med tanke på att du annars bara har två ganska unga anfallare att leka med. Där är ju frågan vilka anfallare som kan tänka sig gå. Aubameyang skulle vara välkommen. Jag tror tyvärr att det är för mycket pengar, för det måste de göra sig av med Donnarumma till exempel för att få in kulorna till det. Om jag helt ärligt så vill jag inte att det ska bli någon stor transfer i januari. För jag vill att de ska spela ihop det laget vi har. Och i sommar då ta spetskompetensen istället. Jag vill inte bli av med Donnarumma, men vill han gå så det är bättre att ha en spelare som vill vara i Milan än Donnarumma. Men jag är lite orolig att det blir mycket kalabalik eftersom det blev ett helt nytt lag i somras. Och det, jag är ledsen, men jag tror inte det går att köpa sig till framgång.
Jag tror också Milan behöver den kontinuiteten, men det känns som att ledningen och kineserna och resultatet, de skjuter vilt från höften likt någon galen sheriff på prärien.
David Luiz-grejen hade jag inte ens tänkt över, men
det är han är på bänken nu.
Jag måste säga så att första rundan David Luiz gjorde i Chelsea när han var en defensiv mittfältare. Då tyckte jag han var en duktig defensiv mittfältare. Jag tycker att spela honom som mittback, det gynnar varken laget eller honom. En defensiv mittfältare, han har grymma frisparkar.
Han är så jävla överskattad som mittback. Han är ute och cyklar så jävla ofta. Jag tror inte att han hade tagit nästan plats i Milan om Musacchio och Romagnoli är i form. Och Musacchio får inte spela alls just nu i fyramannadefensiven.
Nej, det är lite synd. Jag tycker ändå att han har vissa kvaliteter. Men jag tycker dock, det måste vi ge också. Nu hoppar jag tillbaka ett steg, men att mot Inter så var ju andra halvlek var både Romagnoli och Bonucci väldigt bra.
Det är så jättebra att tycka. Ja,
och spelar de så är det klart att de ska vara på plan.
Det är väldigt olika synpunkter eller olika kristaller för mig och Mackan att titta i. Vi får se vem av oss som är närmast eller till och med har rätt. Eller vi kanske båda helt ute och cyklar. Man vet alla med ägare från Kina. Men vi har dock ännu ett tips, julklappstips. Och jag såg själv matchen igår, stream på Hässgol. Däremot så såg Mackan matchen på en annan sida.
Sen på Milan.com. De tog det direkt från Rai och det var väldigt, väldigt bra måste jag säga.
Du sa att det till och med var lite halvt hårdare kvalitet.
Ja, det var faktiskt. Ja, det var till och med så frugan kom förbi och undrade, är det verkligen en fullstream det där, sa hon. För hon brukar inte gilla dem.
Nej, skillnaden är, jag vet inte hur din stream var. Min stream var helt okej. Och jag hade den på engelska, vilket var jävligt skönt.
Ja, det var på italienska. Det var italienska.
Där kan man tycka, där får man välja alltså vad man tycker och tänker kring det. Jag tycker det var jävligt gött att höra det på engelska. För jag fattar engelska, jag fattar inte ett skit av italienska.
Jag visade bebis samtidigt.
Ja.
Och råkade väcka henne när Coutinho gör mål. Det var mindre lyckat. Men så just igår betydde inte ljudet så mycket, för jag hade inte så högt.
Nej.
Ändå. Men det var en väldigt bra bild.
Då missade jublet efter matchen.
Jag lämnade över henne till frun när Mila gjorde 1-0.
Ja, det jublet. Vi gör som så här. Vi önskar alla god fortsättning och vi tar med det enorma jublet från San Siro igår. Det var så jävla gött att höra det. Det var så jävla skönt att se det. Och vi försöker att ta med något positivt vidare till nästa avsnitt. Och det här, Mackan, är väl det bästa vi
det
kan
det bästa vi kunde få.
Det var julklapp till er. Så vi gav er 1-0 mot Inter i cupen. Så att, god jul.
God jul.
Och gott nytt år.
Forza Milan.
Forza Milan.